Vi pratar åldersgräns på sociala medier, mindre skolklasser och om hur pensionärerna ska få det bättre. Sen pratar vi också om var hennes energi kommer ifrån och såklart om regeringsfrågan. Jag heter Titti Schultz och det här är P4 Extras partiledarintervju med Liberalernas Simona Moamsson. Varmt välkommen hit.
Tack så jättemycket.
Här brukar jag börja de här samtalen med att fråga hur läget är dagsformen god och sådär. Men det fastnar lite nu för vi har ju skoldådet i Fagersta som berör så många i vårt land. Mm. Det här har ju lett till inställda politiska tal, bland annat från dig. Hur känner du idag? Hur går dina tankar så här måndagen efter fredagen då det hände?
Jag tänker på alla de föräldrar som igår har behövt ha tuffa samtal med sina barn. Idag är det ju liksom det är måndag, det är skolstart. Att många har behövt haft de här väldigt tuffa samtalen, ta den här oron. Jag tror att det är viktigare än någonsin att vuxenvärlden är där. Jag spenderade själv några timmar i Fagersta, satt vid kriscentret och pratade med barn och unga. Några som var i klassrum och hörde gärningsmannen försöka ta sig in. Träffade även den omkomna flickans klass. Alltså det är så många barn som nu behöver vuxna som lyssnar på dem. För att vi också ska kunna få dem att känna sig trygga att komma tillbaka till skolan. Även om det för barnen i Fagersta inte är idag eller imorgon. Men det finns ju väldigt många barn runt om i landet som också är oroliga.
Vi ska återkomma till det här skoldådet lite senare i intervjun och vi ska prata om skolan i stort också. Jag tänkte dra en kort bakgrund om dig så får vi se om du håller med när jag är klar. Du föddes i Hamburg den 27 december 1994, kom som 8-åring till Sverige, blev västskötte, tycker jag svårt att säga. Och din familj bytte efternamn från Mohammed till Moamsson. Du har en kandidatexamen i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet, en stad där du också varit förtroendevald. Och som du håller på i fotboll, BK Häcken i ditt hjärta. Du gick med i Liberala ungdomsförbundet under gymnasietiden. Sen blev du vice ordförande där. Du har suttit i Liberalernas partistyrelse sedan 2001. Du jobbade som kommunikationskonsult för en PR-byrå tills du tillträdde som partisekreterare. Ett jobb som du hade i 4 månader tills du blev Liberalernas partiledare och utbildnings- och integrationsminister i nuvarande regering. Du har hunnit mycket på 31 år, men ett livsmål är ändå att öppna en vinbar i Portugal. Har jag ringat in det?
Ja, men det tycker jag. Mm. Jag tycker det. Det visar väl att jag har gjort väldigt många olika saker i livet. Mm. Och nog alla de där grejerna har format mig på olika sätt.
Ditt smeknamn inom partiet är Peppens mamma. Är du en obotlig optimist?
Ja, det är jag. Jag tycker att samhället behöver lite mer glädje och vilja. Och jag tycker att det är också viktigt när man är ledare att man både ska kunna gå längst fram men ibland också gå längst bak liksom, och se till att alla är med. Men att man behöver vara glad. Jag tänker att det är så mycket annat liksom som är mörkt. Så ibland, om jag kan bidra och vara lite glad så tror jag att det hjälper.
Vi ska börja med väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och av de här så har vi valt ekonomi och migration, integration.
Alla partier... Inte min favoritfråga, alltså skolan.
Vi kommer att komma till skolan också, självklart. Men det här är det som lyssnarna då bland annat har sagt att man gärna vill att du pratar om. Alla partiledarna får frågor inom samma område. Och så har det varit hittills och vi tänkte fortsätta så det blir rättvist och bra. Alla partiledare kommer också få en fråga på ett ämne som på något sätt berört våra lyssnare. Vi startar med migration och integration. Mm. Liberalerna har som mål att Sverige inte ska ha några utsatta områden 2030. Samtidigt så konstaterar man att många nyanlända hamnar i just de här områdena. Vad skulle du säga att du som integrationsminister har gjort för att motverka det här?
Att helt och hållet vända vår syn på integrationspolitik. Alldeles för länge så har integrationspolitiken präglats av magkänsla, rena killgissningar istället för att gå på fakta och att gå utifrån vissa tydliga principer. Och jag tycker att vi i Sverige ska ha tydliga principer för det gör det enklare för människor att bli en del av vårt samhälle. Svenska språket är viktigt. Att ha ett jobb eller gå i skolan är viktigt, och sen är de svenska värderingarna helt avgörande för att vi ska kunna bygga ihop vårt samhälle. Och så har det inte varit tidigare. Att vi har gjort den här väldigt stora förflyttningen har för mig varit prioriterad. Vi har exempelvis under den här mandatperioden mätt värderingar bland migranter som kommer till Sverige. Det är ju viktigt för att sen kunna komma med riktade insatser och se vad vi gör fel. Vi har gjort det tuffare med att det är brottsligt att utsätta barn för hedersförtryck. Det finns många olika grejer man kan göra, men allt det här är ju för att se till att de här barnen som lever i utanförskap ska istället få komma in i innanförskapet.
Det svenska asylmottagandet och antalet kvotflyktingar ligger just nu på historiskt låga nivåer och EUs miniminivå. Liberalerna vill samtidigt skapa fler lagliga vägar in i Europa och även värna asylrätten. Tycker Liberalerna att Sverige kan ta emot fler asylsökande?
Nej, inte just nu. Just nu är det viktigt att vi hanterar den integrationsskulden vi har i Sverige, där vi har barn som inte har samma rättigheter trots att de bor i vårt land. Där de lever i utanförskap som riskerar att göra att de har lång liksom arbetslöshet, där de inte lär sig svenska ordentligt, där de lever under hedersförtryck. Så nej, jag tycker inte att vi gör rättvisa för de barnen som finns här om vi liksom har en migration tillbaka till där vi var 2015.
Nu till ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året. Det handlar om psykisk ohälsa, ett ständigt aktuellt ämne. I januari fick Tobias och Ida Gustafsson från Lidköping samtalet som ingen vill ha. Deras 23-åriga dotter Malvina hade hittats död efter en överdos efter många års kamp mot psykisk ohälsa. P4 Skaraborg träffade föräldrarna en månad senare. De berättade öppenhjärtigt om saknaden och sorgen efter Malvina.
Letar ju efter droger i hennes rum och i hennes närhet. Och ville få bort det så gott det gick. Och i parallellt så sökte man ju hjälp med ljus och lykta och titta på telefonen hela tiden. Och när hon ringde så undrar man ju lite vad är det på gång. Orosanmälde oss själva vid två tillfällen tror jag det var. För att få så mycket hjälp som var möjligt. Man vill ju inte att någon som mår så här dåligt. Det känns väldigt viktigt att få ut det budskapet om psykisk ohälsa. Och framförallt att det inte syns.
Tobias Gustafsson i Lidköping hörde vi där. Och han och hans fru Ida har startat en insamling till Malvinas minne. Och de jobbar nu mot psykisk ohälsa. Reporter var Linus Ingelsbo. Och Simona, det här är ju ett av väldigt många tunga exempel på hur illa det kan gå för personer med psykisk ohälsa. Vad vill Liberalerna göra för att fler människor ska få den hjälp som de behöver? Hur och när man får hjälp varierar ju väldigt mellan regioner här också.
Jag ser det här som kanske en av de viktigaste frågorna vi har just nu. Vi har helt som vuxenvärld tappat kontrollen över vad som finns i barns flöden. Vi har tappat kontrollen när vi ser hur gängen kan beställa mord på sociala medier. När vi ser hur de glorifierar våldsdåd. Hur unga tjejer möts av horribla kroppsideal. Och då måste vi ju ta ett steg framåt. Och jag kan säga att jag idag har tre förslag som jag kommer ta strid för. Som jag presenterar här till dig, som jag kommer ta strid för varje dag. Det ena handlar om att vi måste införa en ålderskontroll eller en åldersgräns. Alla barn under 15 år ska inte finnas på sociala medier. De ska inte ha tillgång till det här giftet som sociala medier är. De ska inte behöva gödas av sjuka kroppsideal och också jättekonstiga värderingar. Sen tycker jag, de här techjättarna, vart ska jag ens börja? De tar inget ansvar överhuvudtaget för samhället, och det förstår jag. Det är deras affärsidé, det är inte att ta ansvar, men då måste vi göra det. Jag tycker att vi behöver se till att de har ett utgivningsbevis så de tar ansvar vad som kommer på deras plattform. Så det är den andra förslaget som jag presenterar idag som jag kommer kämpa för. Och det tredje handlar om att göra det brottsligt, att glorifiera våld och se till att man också får kännbara straff. De tre grejerna kommer, tror jag, också motverka rätt mycket av den, om jag nu får säga det rent av, skiten som finns i sociala medier som påverkar våra barn och som vi inte har kontroll över som vuxenvärld.
Här ska vi gå vidare till nästa prioriterade område hos väljarna, nämligen ekonomin. Vad vill Liberalerna göra för att gemene man ska få mer i sin plånbok?
Åh, så mycket. Men framför allt, min princip när det gäller svensk ekonomi är att det ska löna sig att arbeta. Det ska löna sig när man utbildar sig och utbildar sig till någonting riktigt svårt. Jag tycker att vi ska se till att på samma sätt som vi har lyckats göra att svenskar har kunnat få 5000 kronor mer kvar i plånboken under den här mandatperioden per månad, ska vi göra samma nästa mandatperiod. Utöver det så tycker jag att vi ska ta bort den statliga straffbeskattningen på utbildning som idag är marginalskatterna för de som exempelvis pluggar och blir läkare eller tar det där extra passet på jobbet. Så jag vill mer när det gäller ekonomi, och det är för att min princip är enkel. Om du anstränger dig, då ska det löna sig och du ska synas i plånboken.
Och det här med att halvera den statliga inkomstskatten, alltså en skattelättnad för de som tjänar ungefär 55 000 kronor i månaden och uppåt. Varför vill ni sänka skatten för höginkomsttagare?
För att idag är det en ren straffskatt på utbildning. Det är en straffskatt för att man har utbildat sig till någonting svårt, man tar ett svårt jobb, man tar de där extra passen eller räcker upp handen och tar ansvar på jobbet. Och jag tycker att vi ska inte ha en straffbeskattning på det. Vill vi att Sverige ska bli smartast i Europa och att fler ska vilja våga ta de här svåra jobben och utbilda sig till svåra saker, då kan vi inte heller straffbeskatta det.
Och de som tjänar mindre än 55 000 då, vad händer där?
Ja, där vill jag se till att man har 5 000 kronor mer i plånboken genom att införa ett barnavdrag på 10 000 kronor per familj för familjer som jobbar. Se till att vi utökar RUT så att vi kan se till att barn som idag kanske inte har möjlighet att få läxhjälp genom RUT får det igen. Jag tror att det finns mycket som vi kan göra för att familjer ska få mer tid för sin familj och för sina relationer. Så bygger jag i alla fall min ekonomiska politik, att det handlar om att ge tillbaka mer tid. Bara för att liksom, alternativet är ju att man tar bort RUT, men det kommer ju inte göra att den där klädhögen försvinner eller att städningen försvinner, utan jag vill att föräldrar ska ha mer tid att vara riktigt bra föräldrar, vara en härlig partner och kanske också hinna vara en karriärist på jobbet. Jag tycker att det är liksom vår uppgift.
Behöver vi fler nannies?
Jag tycker att vi ska underlätta för de som behöver hjälp i vardagen. Jag tycker att det är också en jämställdhetsfråga faktiskt. Innan så var jämställdhetsfrågan att kvinnor skulle få möjligheten att rösta och jobba och plugga. Nu handlar jämställdhet om något mycket, mycket svårare. Det handlar om tid, om relationer, om pengar. Och då vi vet att kvinnor idag är de som i högre utsträckning blir utbrända på grund av stress. För att de både jobbar på jobbet och sen jobbar hemma. Så jag tycker inte man ska moralisera, utan se till att familjer får lättare i vardagen för att vara engagerade föräldrar och ha tid för det som är viktigt på riktigt.
Barnfamiljer absolut behöver hjälp och stöd, men sen familjer ser ut på många olika sätt. Om man är en familj utan barn.
Ja. Ja, och då tänker jag att det finns säkert andra skatter såsom skatten på sparande och marginalskatterna som kan beröra dem. Men jag tror att för mig är det viktigt att se till att barnfamiljer har tid för det som är viktigt.
Ni skriver att skattetrycket i Sverige är det lägsta på 50 år. Samtidigt så förespråkar ni stora investeringar i skola, vård och omsorg. Mm. Hur ska det här gå ihop med ytterligare skattesänkningar? Saker måste ju betalas i slutändan. Mm.
Jag tänker kolla på vår track record. Den här mandatperioden har jag både lyckats ta strid för att höja gränsen för ISK så att man kan spara 300 000 utan skatt, för att jag tycker att det är viktigt att man ska kunna spara till sin första lägenhet eller till något annat. Samtidigt som jag har lyckats få ut över 12 miljoner böcker till landets alla barn. Det går alltså att både göra skattesänkningar och skolbokssatsningar. Det går att både satsa på att liksom i framtiden ha en jämställdhetsbonus och på den personliga assistansen. Det är inte i kontrast till varandra, men det kräver att man har en ekonomisk politik som gör att den gemensamma kakan blir större. Och det är ju när fler går och jobbar och när fler företag vill stanna i Sverige.
Idag så skriver ni på Svenska Dagbladets debattsida att ni tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna tillsätter en skoldådskommission, och det här efter skolattacken i Fagersta. Berätta, vad ska den här kommissionen göra?
Ja, den ska få titta brett på vilka fler åtgärder vi behöver genomföra i Sverige. Det är ju fortfarande alldeles för tidigt för att ha svar på alla frågor som jag tänker att både jag och du och väldigt många har kring dådet som skedde i fredags. Och polisen ska få göra sitt jobb i lugn och ro. Men redan nu behöver vi också samla oss och se vilka åtgärder behöver framåt. Och jag har sagt, jag är öppen för alla sorts åtgärder och utesluter inte någonting överhuvudtaget.
Men om man tittar på det som föreslås, bland annat motverka radikalisering och våldsrekrytering på nätet, det har du redan snuddat vid, att du vill vara tydlig med vad som får ske i sociala medier till exempel. Stärka skolornas säkerhet och skyddsåtgärder, förbättra krisstöd och eftervård för drabbande och minska risken för så kallade copycat-dåd. Är det något av det här som du specifikt tycker att det här är vi svaga på idag? Vi har redan sett skoldåd i Sverige.
Jag tror verkligen att vi ska ha lite is i magen för att inte gissa vad som gick fel här, vad samhället misslyckades med. Vi kommer få svar inom tid om vad samhället gjorde fel i det här, i det som skedde i Fagersta. Och utifrån det, jag tror att det kommer beröra en hel del olika av de här delarna.
Jag tänker att vi har ju sett det tidigare, Örebro har många färskt i minnet på ett förskräckligt sätt och även Trollhättan, bara som ett exempel. Att kan man redan nu se något mönster?
Vi har ju gjort en ganska stor förändring i svensk skola. Jag tänker, Titti, när du gick i skolan så var det nog en ganska öppen plats. En allmän plats, så är det ju inte längre idag. Vi har sedan 2015 i mitten där vid sommaren ett helt skolkapitel numera i skollagen som handlar om skolsäkerhet. Som väldigt tydligt säger att så här, skolan är inte en öppen plats och man behöver ha både utrymning och inrymningsplaner och beredskapsplaner. Stor förändring har skett. Och nu tänker jag att det viktiga är att låta polisen göra sitt jobb så att vi ingen drar förhastade slutsatser kring vad vi behöver göra framåt. Men från mitt håll är ingenting uteslutet i någon av de här kategorierna, oavsett om det är sociala medier, radikalisering, skolan, vad vi ska ha för hjälp till anhöriga eller vad vi behöver göra som samhälle gemensamt.
Vi fortsätter prata om det här ämnet skolan, för ni går till val på att förstatliga skolan, att ha max 20 elever i varje klass. Ni vill fasa ut vinstintresset. Vilket av de här förslagen du måste välja är viktigast för dig?
Oh, det finns också fler saker faktiskt. 10 000 kronor för lärare i ökning på lönen och att vi ska få bort pedofiler från skolan. Men det viktigaste skulle jag säga är att stoppa stöket i klassrummen, och då är de här alldeles för stora klasserna vi ser just nu ett jättestort problem. Så max 20 elever per klass skulle jag välja av den listan som min högsta prioritering.
Att ni vill förstatliga skolan, kommer det också att innebära ett förstatligande av skolan så att alla privata aktörer försvinner?
Nej, jag är genomborgerlig och jag tycker att det är viktigt att vi har valfrihet. Men jag vill inte ha aktörer i skolan som inte är där för en enda anledning, och det är skolan och lärarnas, elevernas kunskap.
Hur ska man kunna styra, kontrollera, se att det faktiskt blir på det viset?
Ja, men det handlar exempelvis om nu att är det så att man har bristande kvalitet, att man inte får ta ut vinst. Jag tycker inte att man ska ta ut vinst överhuvudtaget, utan att man ska bedriva skola för att man bryr sig om barnen och barnens utbildning.
Ska vinsten gå tillbaka in i skolan och eleverna?
Absolut.
Eller ska det inte liksom finnas möjlighet till vinst, plus minus noll?
Ja, men man ska inte kunna göra vinst. Man ska inte kunna göra vinstuttag som går till någonting annat än barnen. Och återigen, jag tror grundproblemet i svensk skola idag skulle jag säga är att vi har 290 kommuner som ser på skolan och prioriterar skolan väldigt, väldigt olika. Vissa använder ju skolan som ett sätt att spara. Det är därför vi har jättestora klasser i vissa kommuner. Vi har obehöriga lärare, och det är ju det jag vill få slut på. Jag vill ju att föräldrar ska känna att när de lämnar barnen i skolan så vet de att om barnen kommer sitta i klassrummet, att räcker de upp handen så kommer de få hjälp. Läraren inte håller på att gå sönder, de gör sitt allra yttersta. Så det är därför det är viktigt att förstatliga skolan så att vi får en rättvisa i skolan.
Vi går till, om man går in på den valsajt, då hittar man en rubrik, en vård att lita på, står det där. Ett samhälle som backar upp men inte står i vägen. Ge mig ett exempel eller två på när samhället står i vägen.
Jag tycker ju, om vi börjar med backa upp grejen, där handlar det om att man ska veta att samhället finns till för en när man faller kanske. Att man får den där hjälpande handen, att vi har stark personlig assistans, stark rättssäkerhet. Men i andra områden så finns det ju mindre frihetsfrågor ibland som glöms bort. Och där är jag glad att Liberalerna ibland påminner om det. Exempelvis kanske det ska vara möjligt att kunna köpa sig en kyld öl på Systembolaget eller få bygga sin brygga utan att det är massa byråkrater som står i vägen. Det är också de små friheterna som någon behöver stå upp för, och jag är glad att Liberalerna gör det.
Du fick en läxa och där är vi nu, och det är att du ska välja
jag
en låt.
Jag älskar läxor.
Ja, det kan...
Men det kanske man kunde tro mig. Ja, jag älskar läxor.
Jag hoppas
jag
att det är en sanning med modifikation så att du är mänsklig. Men okej, så vad har du valt och varför?
Jag fick en läxa att välja en låt, och då valde jag I Love Europe för att det är en... För jag får prata alldeles för lite om Europa. Du skrattar typ.
Love Europe. Det här är ju med Christer Sjögren.
Ja, men jag älskar Christer också.
Ja, men, så den här men, rullar hemma hos dig?
Absolut, det är en pepplåt. Den rullar på kontoret. Nej, men jag tycker jag får prata alldeles för lite om Europa. Jag tänker att det är viktigare än någonsin att vi har ett starkt Europa. I den omvärld vi befinner oss i så är Sverige rätt litet. Men tillsammans med andra så blir vi starkare.
Mm. Men lyssnar du mer på Christer Sjögrens musikkatalog där hemma?
Ja, men jag har glidit in lite. Men jag skulle säga, just den här låten tror jag ligger många liberaler väldigt nära hjärtat.
Okej. Okay. Simona Moamsons låtval är alltså I Love Europe med Christer Sjögren. Den kommer här, sen pratar vi mer. Ja.
Visst blir man lite glad till?
Ja, men man blir väldigt glad. Jag skrattar mycket här. Du har ju berättat hur du gör låtlister för att hitta peppmusiken för olika Almedalen, gav du som ett exempel. Och så provgår du till de här låtarna för att se om du får rätt energi. Ja. Det är en bild som jag vill att lyssnarna ska ha med sig när det gäller Simona Moamsson.
Jag berättade ju också att jag var nära på att ta med Borås Borås med Aftershave. Men ja. Det blev Christer.
Nu blev det Christer för dig. Och nu har det blivit dags för något helt annat.
Oj. Nu händer det grejer här, gänget.
Tombolan som nu åker upp här.
Oj.
Den här har funnits, har jag sagt.
Ska jag ta emot här?
Gärna. Sen Sveriges Radio typ byggde det här huset vi sitter i.
Den ser inte ut att må bra, vill jag meddela.
Nej, men den har haft några åkturar. Snurra lite. Bra.
Hör
och
folk.
Luckan är jättetrög. Den drar man åt sidan och det får du göra nu. Du kommer... Ja, du ser... Där.
Ser ni det var
stabilt.
Ja, men det var...
Jag skulle säga att du får 6 minuter på dig.
Ja.
Vissa av dina kombatanter när det gäller partiledare, de har alltså klarat att säga ja eller nej på vissa frågor, så jag utmanar dig. I dare you.
Har du också koll på hur många de svarade på?
För jag är nästan alla faktiskt, allihopa. Det var några små få i botten. Kör. Oj,
det är jättemånga här. Mm. Då börjar vi här. Gör medlemskap i kriminella gäng olagligt? Ja.
Mm. Titta, ett ja-svar direkt.
Och det är också olika typsnitt, vill jag bara säga här.
Det tar jag inget ansvar för.
Breddar utavdraget till fler tjänster, jajamän. Jag vill återinföra läxhjälp ser ut så att fler barnfamiljer kan få hjälp med läxorna hemma. Min lön är för låg, för hög eller lagom? Jag tycker den är för hög, och framförallt tycker jag att lärarnas löner är alldeles för låga.
Mm. Fick in ett litet budskap där.
Ja, men det...
det är därför jag är här, säger du. Ja.
18-årsgräns på Systembolaget. Ja, det kan vi titta på.
Mm-hmm.
Se till att de har söndagsöppet, tycker jag också att vi borde göra.
Mm-hmm. Okay.
Nästa här. Vinstförbud i skola och förskola. Ja, jag tycker att vi ska ha kvar valfriheten, men att vi inte ska... De ska inte ta ut vinster.
Du är snabb.
Ja, men jag försöker. Nu har du fått in mig här.
Ja.
Hela Sverige ska ingå i ett och samma elprisområde. Där vet jag att min kollega Ebba Busch jobbar ju hårt på att se till, nu håller jag på att tappa rösten, att se till att vi får ner elpriserna. Vi kan titta på det.
Mm-hmm.
Gud, jag känner mig lite stressad för att få ut.
Men det tycker jag är bra.
Mm. Ökad
du har gått om tid, men du håller bra tempo.
Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter stödja Ukraina i vått och torrt, framförallt nu när USA backat, och jag tycker det är helt rätt att vi har gjort den prioriteringen nu, att fokusera på Ukraina.
Men övriga länder?
Jag tycker att det är rätt att vi har gjort den prioriteringen när det gäller Ukraina. Det är helt avgörande.
Men övriga länder?
Ja, alltså så här, det finns jättemycket. Jättemycket lidande, jättemånga konflikter. Men vi har inte oändliga resurser. Så prio Ukraina. Då tar vi nästa.
Mm.
Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Jag är ju ändå, jag tycker ju att vi ska öppna våra kulturinstitutioner för fler. Jag tycker att vi ska ha gratis inträde för våra nationella museer och ha en demokratisk friluftsdag för barn i skolan så att de får testa på och kanske gå till Dramaten eller Kungliga Operan. Så jag tycker när det gäller barn så tycker jag att vi behöver satsa mer på kulturen. Men absolut att det finns, vuxna kanske ska bekosta delar av sin kultur mer. Nu ska vi se. Mycket mindre eller lika mycket pengar som idag till public service.
Den har vi inte haft.
Ja,
jag blir förvånad och nyfiken.
Och jag är hos public service och får den här frågan. Jag tycker ju att public service är lägereld. En viktig lägereld i vårt samhälle och gemenskap. Så jag skulle nog faktiskt kunna tänka mig mer pengar till public service.
Jag har pokeransikte här på min sida.
Ja, men det är inte första gången. Det är ingen nyhet tror jag faktiskt för många. Titti, så du behöver inte vara orolig. Stopp. För byggandet av nya moskéer i Sverige. Problemet är nog inte själva byggnaden utan oftast är det vilka krafter som är bakom de här moskéerna. Oftast är det utländska krafter som driver på rätt osunda värderingar. Så här, byggnaden är inte problemet utan det är innehållet i byggnaden. Alltså det är jättemånga kvar, Titti. Mm.
Ja, men du har bara 6 minuter så vi får se vad du hinner.
Inför en statlig interaktiv pedofilkarta. Jag utesluter inte det, men jag tror det är viktigare nu att också få bort pedofilerna från skolan. Det är alldeles för många rubriker där man har köpt ut pedofiler, där rektorer inte kan göra kontroller på de som redan är anställda. Och det vill jag se till att stoppa. Ut med pedofilerna från skolan. Hur är tiden, Titti?
Mm, jag frågar kontroller med. Det har 2 minuter kvar, ropar man Jesus, i mitt öra. Jesus. Det är alltså Simona Moamsson som rycker och drar i vår tombola idag.
4 dagars arbetsvecka. Nej.
Varför inte vill ni ändå flicka in då?
För vi behöver arbeta så att vi kan bidra till vår välfärd. Så vi kan göra fantastiska skolboksatsningar och höja lönerna för lärarna. Slopa fribeloppet för studenter under sommaren. Men jag tycker det har varit viktigt att vi ökar gränsen nu och jag har ingenting emot att se till att vi slopar det framöver. Jag tycker inte det ska straffa sig att man är duktig student och att man också jobbar på sommaren. Så ja, gärna för mig. Inrätta ett nationellt HBTQI-museum. Ja, det kan vi göra. Jag tycker att det viktiga är att vi jobbar med de här frågorna varje dag. Ett museum kommer inte lösa det hatet vi ser och den förändringen som vi ser framförallt bland unga som kommer från sociala medier. Mycket toxisk kultur kopplat till våra svenska värderingar. Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Ja, men det tycker jag är viktigt att man ska kunna ha en meningsfull fritid och man ska kunna ta sig till den. Jag tycker också att det är viktigt att prioritera att kollektivtrafiken funkar också. Återinföra förmögenhetsskatten? Nej.
Det här blir nog sista frågan.
Oj, oj, oj.
Spännande vad det blir.
Statlig subventionering av viktminskningsläkemedel. Och jag är verkligen inte insatt i den här frågan. Så jag får väl passa på den. Jag tänker att jag får
det
är återkomma.
Det första pass.
Ja, men jag tänker att jag vet för lite och jag kanske får återkomma då.
Tänkte du mejla in eller?
Jag kan mejla in ett svar.
Okej. Okay. Simona Moamsson, Liberalerna, har just tagit sig igenom kortfrågorna. Mycket bra. Och jag ska säga att det är alltid samma frågor som ligger i den här tombolan. Inga nya, ingen läggs till, ingen tas bort. Men alla hinns ju inte alltid med. Det har äntligen blivit dags för lyssnarnas frågor som jag har tjatat så mycket om.
Och som jag har längtat efter.
Ja, vad kul. Thomas Söderberg skriver, vad är hennes, det är du, mål med att ge alla pensionärer högre inkomst och att de får någon som är mer om ända in i kaklet? Vad gör ni för pensionärerna, Simona, undrar Thomas.
Ja, vad vi har gjort nu är ju att använda pensionsgasen bland annat och delvis sänka skatten för pensionärerna. Och jag tror att det bästa sättet att se till att pensionärer har mer kvar i plånboken nästa mandatperiod är ytterligare sänka skatten för pensionärerna.
Så en fråga från Norrbotten, och då lyssnar vi på Anders.
Jag heter Anders Nilsson, och Simona, jag vill fråga dig en sak. Ni säger att skolan är den viktigaste frågan för er. Och då undrar jag, Simona, vad tycker du är den viktigaste frågan för att skolan ska bli bra?
Oh, tack Anders, det var en bra fråga. Att stoppa stöket. Alltså det, jag tänker att rätt många kan föreställa sig att det blir svårt för barn att lära sig när det finns massa skärmar i skolan, när det är alldeles för stora klasser, när läraren inte har tid att se, oavsett om man är ett barn som behöver lite stöd eller som vill gå före. Så stoppa stöket så att alla barn kan göra den där livsresan som är nödvändig.
Frågan härnäst kommer från Therese Nilsson. Hon skriver: hur ska ni hjälpa livspusslet för de som städar, passar barnen, tvättar åt andra? Med de låga löner som är i de här yrkena, har man inte råd att anlita någon som hjälper till med de här sakerna, även med avdraget på 70% som ni föreslår? De har inte möjlighet att gå tidigare från jobbet, att vara sjuka på grund av karensavdraget, och man har inget ISK-konto. Vad säger du till Therese?
Det är ju att förenkla just de här grejerna. Att förenkla att kunna ha några hundralappar eller någon tusenlapp över i slutet av månaden för att kunna spara på ISK. Att kunna, det är därför jag skulle vilja återinföra läxhjälpsrut, för att jag vet att det finns idag många barn som kanske inte drar i mamma eller pappas skjorta och frågar: kan du hjälpa mig med matteläxan? För att de vet att föräldrarna inte har de där hundralapparna för att ta den hjälpen. Så för mig är det en rättvisefråga.
Linnea från Linköping har en fråga om samarbetet med SD. Vi lyssnar.
Linnea kommer från Linköping, är 34 år gammal. Jo, men jag undrar lite angående det här inledda samarbetet med SD. Så då undrar jag lite om det finns en punkt där en stramare migrationspolitik eller SDs inflytande faktiskt blir oförenligt med liberalismen, och vart den gränsen går.
Vad säger du, Simona?
Bra fråga av Linnea. Jag tycker att det som har varit styrkan i det här samarbetet är att man på riktigt har varit samarbetsvillig. Ett exempel på det är ju när de andra partierna lyssnade på vårt förslag kring tonårsutvisningarna och gjorde ett stopp och förändrade lagen. Det tycker jag är ett exempel på när andra partier ser hur någonting behöver ändras och lyssna på varandra. Och det tror jag bygger ett bra samarbete. Sen jag och Liberalerna har ju ingången att vi ska ha en princip i migrationspolitiken som är stram och human. Där det är väldigt tydligt vilka spelregler som gäller, så att det också skapar en rättvisa i systemet.
Vi går vidare. Björn Bergström, han säger så här: kan du tänka dig obligatorisk förskola för alla barn? Kan du tänka dig obligatorisk förskola för att alla barn ska ha tillgång till svenska språket när de börjar skolan?
Jag tycker absolut att vi behöver ha en obligatorisk språkförskola för de barn som inte kan det svenska språket tillräckligt. Och det tycker jag också är vår plikt, att se till att fånga upp de barnen mycket tidigare. Men ett generellt obligatorium till alla barn, det tror jag inte är rätt väg. Men de barn som idag inte kan svenska, tycker jag absolut att de ska gå i förskolan och att det ska vara obligatoriskt.
Nu kommer en fråga från Bert.
Bert Samuelsson. Ja, varifrån får hon denna energi? Mätningarna visar något helt annat.
Jag tror att han syftar på partiets mätningar, som kanske inte är så bra.
Jag började tänka kärnkraften. Ja. Och bara...
Och var får du din energi ifrån? Mm. Alltså att kämpa i motvind, som det ändå måste upplevas som.
Jag får min energi av att träffa människor. Jag har många vittnesmål och många människor på mina axlar. Framförallt många barn och unga som jag träffar i skolan, som jag vet att det spelar roll att jag går upp varje morgon och kämpar för dem, för att de ska få kunna göra samma livsresa som jag har gjort i mitt liv.
Nu kommer en fråga från Håkan Hansson Bålsta. Han har 45 år i skolans tjänst. Mm. Det råder brist på legitimerade lärare i den svenska grundskolan. Vad har skolministern för tankar kring de svenska kommunala grundskolorna och att de har endast 74% legitimerade lärare och friskolorna omkring 68%? Mm.
Först, tack Håkan, för du har haft världens och kanske liksom Sveriges viktigaste jobb. Helt avgörande för att vi ska kunna behålla fler lärare, få tillbaka de lärare som har lämnat yrket och också få fler att vilja bli lärare är ju att höja lärarens status, och det gör vi på olika sätt. Det är genom att de har en bättre arbetsmiljö, att de har tid att förbereda sina lektioner, det är genom att de har bättre betalt, och det är också genom att vi verkligen på alla sätt som det är möjligt visar att de har ett viktigt jobb, med att de har riktiga böcker i klassrummet, att de känner att vi alltid satsar på dem och inte drar ner på dem. Och det är därför också jag har löftet om 20 elever per klass, att vi ska höja lärarnas löner med 10 000 kronor. Att läraren också ska få en mycket tydligare status och mer verktyg att se till att de har ordning och reda i klassrummen.
Nu kommer frågan från Anneli. Vad tänker ni göra för företagen som kämpar? Inte Volvo och andra stora företag, utan alla småföretagare som driver Sverige. Skatterna är brutala. Att det finns en lättnad just nu för ungdomar mellan 19 och 23 i arbetsgivaravgift hjälper en del, men resten då?
Jag vill permanenta den lättnaden. Sen tycker jag... Jag har själv drivit företag, även om det var under väldigt kort tid, men jag uppfattar att man vill både ha sänkta skatter, det är ju liksom för att det ska bli enklare att bedriva företag, anställa, men det är också lika viktigt att inte ha regelkrångel. Inte stå i vägen för den som vågar satsa och chansa på sin idé och vågar anställa. Så de två delarna är principer för min och Liberalernas politik när det gäller företagare.
Då ska vi se. Sista frågan som vi hinner med kommer från Anna-Karin. Varför pratas det inte om oss som jobbat oss sjuka? Vad kommer att göras för oss då vissa av oss har det extremt tufft ekonomiskt?
Det viktigaste är väl vad vi kan göra förebyggande, så att om man har ett slitigt jobb inte hamnar där. Det är oftast kvinnor också, som jag nämnde innan. Det är både på grund av jobbet och på grund av hemsituationen. Så vad kan vi göra för att ändra samhället? Där gav jag några exempel tidigare kring att underlätta vardagslivet och vardagspusslet. Och sen tycker jag, för mig, jag är socialliberal, det är självklart att samhället ska finnas där när man blir sjuk och behöver hjälp.
Det var det vi hann när det gäller lyssnarfrågor. Vi har ett par minuter kvar, de ska vi ägna åt opinionsläget och regeringsfrågan. I den senaste opinionsmätningen från Ekonomidata som slår ihop flera mätinstitutsmätningar så hamnar Liberalerna på 1,7%. Det var den 10 augusti. Hur känner du inför riksdagsspärren på 4%? Kommer ni att klara er över den?
Ja, och vi kommer göra det tack vare att det finns väldigt många av dem som lyssnar just nu. Vet att Sverige kommer bli väldigt mycket fattigare utan ett skolparti, och att borgerligheten blir väldigt mycket fattigare utan Liberalerna, ett parti som pratar då också om de små frihetsfrågorna, jämställdhet, kultur, public service, Europa. Det är valdagen som avgör, och jag kommer jobba hårt fram till valdagen och berätta vad jag vill göra framåt och mer kommande mandatperioden.
I SVTs utfrågning säger Jimmy Åkesson att det inte är någon idé att rösta på Liberalerna om ni inte har nått 3,5% i mätningar med 10 dagar kvar till valet. Vad säger du om det?
Att jag är orolig för vad alternativet är om vi inte har ett blågult samarbete. Alternativet är ju att vi får den mest vänsterlutade regering Sverige någonsin har haft, som kommer sänka straffen, kommer ha mer invandring och som kommer höja skatterna. Och jag tänker att vi ska fokusera mer på att visa vad vi vill göra framåt än att ge upp på vårt eget lag. Jag tror inte Sverige har råd med 4 år av en väldigt, väldigt vänsterlutad regering.
Hur starkt är tidigt samarbetet idag?
Ja, men vi har ju 4 år bevisat att vi kan göra det som är bra för Sverige. Jag försöker inge lite liksom självförtroende. Och om jag behöver vara lite stora syster just nu, det gör inget. Jag är nyast liksom i Tidögänget, men jag tar gärna på mig det ansvaret. Vi behöver ha lite självförtroende. Och så här, det kan inte vara så att vissa Tidöledare fokuserar på valet 2030 och inte försöker vinna valet 2026. För vi har inte råd med 4 år av en vänsterregering som kommer, tyvärr tror jag, ta tillbaka mycket av det som är på väg åt rätt håll. Inte minst när det gäller tryggheten i vårt land och ekonomi.
Hur skulle du säga att stämningen är mellan Tidöpartierna när ni träffas, har era möten och sådär? Ett sånt här utspel från Jimmy till exempel, det är klart att det kanske inte du tycker är det roligaste han hade kunnat säga. Bara som ett exempel. Så hur är stämningen?
Alltså ärligt talat, så jag går inte runt och tänker på den här på såna här utspelade det jag läser, utan jag försöker tänka framåt. Det jag är orolig över är ju vad alternativet är. Och jag tycker ju att vi ska prata mer om vänsteralternativet, för det finns två lag i svensk politik, vare sig man vill eller inte. Jag tillhör ett blågult lag som har visat sig kunna göra det som är bra för Sverige när det gäller tryggheten, säkerheten, när det gäller ekonomin. Utan Liberalerna hade inte det här laget funnits. Ulf hade inte varit statsminister. Och vill man fortsätta i den här riktningen, vill man fortsätta prioritera brottsoffren, vill man fortsätta prioritera tillväxten, vill man fortsätta prioritera skolan, ja då måste man välja Liberalerna.
Nu går vi mot lokala nyheter. Men säg nu, det här är sista frågan, tror jag vi hinner. Säg att ni klarar er över spärren på 4%. Ja. Finns det samarbeten utöver Tidösamarbetet som ni skulle kunna tänka er i Liberalerna?
Nej, jag ser inte det som realistiskt eller som nödvändigt. Vi har ett 4 partier som har visat sig kunna ta Sverige i rätt riktning. Jag tror fortfarande på det blågula laget.
Simona Moamsson, Liberalernas partiledare. Stort tack för att du gästade P4 Extras partiledarintervju.
Tack så jättemycket.